Vi vill hälsa alla välkomna till bönhuset idag och vi vill hälsa alla som följer sändningen via internet också välkommen att delta i gudstjänsten. Vi ska i Jesu namn börja vår gudstjänst och fortsätta den här möteshelgen och sjunga psalmen 139.
Thank you.
Vi inleder i bön. Vi tackar dig, kära himmelske far, att vi idag, denna söndagen före pingst, får samlas för att fortsätta möteshelgen. Vi tackar dig att vi här får samlas inför dig och ditt heliga ord. Vi ber att du ska vara med oss här och att du med din ande skulle tala ditt ord till oss genom dina tjänare. Vi ber att du öppnar ordet för de som här ska tala och att du ger oss alla något och några smulor från ditt rika ord. Bered våra hjärtan att ta emot och ta till oss det du vill säga oss. Gör oss alla villiga att följa dig, att bekänna ditt namn och att med glädje tjäna dig. Ja, vi tackar dig för din stora kärlek, att du för vår försoning sände din son Jesus Kristus, vår frälsare, och att vi genom honom får del av det eviga livet som du har berättat om som älskar dig. Ja, vi ber tillsammans den bön som du själv lärt oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi sjunger så salmen 216, 216. Och efter den salmen så predikar Stig-Erik Enqvist.
Fått en ny dag av Gud, en ny nåd att samlas runt hans ord här i Luleå bönehus. Och vi har fått den nåden av Gud att vi ännu har fått en livsdag att leva här i världen. Idag då vi vaknade så fick vi, min fru och jag, meddelande hemifrån att en man i min ålder, lite äldre, har igår kväll sent flyttat ur livet in i evigheten. Den här mannen hade en stor familj. Hans yngsta pojke är 8 år. Och det är nog många barn som är utan pappa och en kvinna som är utan sin äkta man. Och det var allas vårt förbönsämne att gå i bön för dem, att Gud skulle hjälpa dem vidare. Ge dem kraft att orka i vardagen och bevara dem alla i tron så att pappa en gång skulle få ta emot dem i härlighetens himmel. Ni unga och ni äldre som är här idag, kom ihåg så länge er livskamrat lever att visa uppskattning och att älska er livskamrat. Det kan komma den dagen att vi ska följa vår livskamrat till graven. Då är det för sent att visa kärlek och uppskattning. Så länge vi har dem med, så ska vi leva med dem så som vi skulle vilja att de ska leva med oss. För det är så viktigt att komma ihåg, om vi har fått en livskamrat som är kristen, så är det just den kamraten som Herren Jesus har givit oss. Give Gud att vi ska ta lärdom av sådana tillfällen. Att fast vi också är unga, så är det ingen garanti för att vi får leva tills vi blir gamla. Vi kan bli sjuka, vi kan hastigt lämna det här livet. Vad är det allra viktigaste? Att vi är beredda då vi lämnar det här livet och ska ställas inför vår skapare. Och vi vet alla säkert som är samlade här i Luleå idag på vilket sätt vi ska vara beredda för den dagen. Det är att vi ska vara Guds barn. Om vi är Guds barn, så är vi beredda på rätt sätt. Och då kommer aldrig döden som någon fiende, utan då kommer döden som en vän som för oss till vila hemma hos Gud. Vi hörde här i början genom brodern att vi har idag söndagen före pingst. Och i den finska kyrkohandboken så är rubriken Väntan på den helige ande. Och texterna som vi har i vår finska kyrkohandbok så talar om då Jesus utlovar den helige ande åt sina lärjungar efter att han har lämnat det här livet. Och evangelietexten där hemma i Finland idag är från Johannes evangeliums 15 kapitels slut och 16 kapitels början. Och vi ska läsa från 15 kapitlets vers 26 till och med 16 kapitlets vers 4. Och vi läser i Jesu namn. Men när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna eftersom ni har varit med mig ända från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. Det kommer att utesluta er ur synagogorna, och det kommer en tid när den som dödar er ska tro att han tjänar Gud. Det kommer det att göra därför att det varken känner fadern eller mig. Men jag har sagt till er för att ni, när deras tid kommer, ska minnas att jag sa det till er. Jag sa det inte heller till er från början, för då var jag hos er. Amen. Och vi igen be med den lilla profetpojken. Tala Herre, din tjänare hör. Då vi lyssnar på den här texten, så märkte vi ju att här talades om Guds helige ande. Den helige ande som är den tredje personen i gudomen. Vi vet att Gud är ju treenig, fader, son och ande. Och den här treenigheten är många gånger väldigt svår att begripa. Många gånger har jag nog tänkt när jag har läst Bibeln att nu har jag många gånger svårt att förstå mig på treenigheten. Att Gud samtidigt är fader, är son och den helige ande. Vi kommer ihåg i en av texterna som var efter påsken, så var Jesus samlad tillsammans med sina lärjungar. Och så talar Jesus åt sina lärjungar att han snart ska lämna världen och gå till fadern. Och då säger vad Filippus säger åt Jesus att låt oss se fadern så har vi nog. Då säger Jesus någonting förunderligt åt honom. Han svarar på det här sättet att så lång tid har jag varit hos dig, Filippus, och du säger låt oss se fadern. Då säger Jesus vidare att den som har sett mig, han har sett fadern. Och det här är saker och ting som är väldigt svåra att förstå. Den helige ande är ju inte skapad av Gud, utan den helige ande utgår ifrån Gud och ifrån Herren Jesus. Om vi tänker på kyrkans historia, så finns det ingen sak som man har stridit så mycket om i vår kristna kyrkas historia som just denna sak. Strax efter att lärjungarna hade börjat predika, Jesus hade farit upp till himlen, så börjar man strida om denna sak i kyrkan. Och man trodde inte att Jesus och Fadern var ett, och man trodde inte att den helige ande hade utgått ifrån Gud. Och så svår blir den här striden, så att det första kyrkomöte som hölls i Nikea år när det nu var, så det var endast för att bilägga den här striden. Ändå stillade sig inte den här striden, utan det var orsaken till de allra största krigen som har funnits här i världen. Således oenighet om Jesu Kristi gudom och den helige ande. Det låter egentligen ganska förunderligt då vi hör de här orden, att en sådan sak skulle vara en källa till strid. Vi hörde här i vår text att Jesus kallar den helige ande till hjälparen. Den helige ande har många ord i Bibeln. Hjälparen, livgivaren, återlösaren. Och alla de här orden så passar in på det uppgift som den helige ande har. Den text som vi läste var en del från Jesu avskedstal till sina lärjungar. Och Jesus, då han talar sitt avskedstal till lärjungarna, så visste han hur tiden skulle bli här i världen. För Jesus såg med sina ögon ända till den tid som vi nu lever idag. Och Jesus visste också att det svåra tider skulle gå över kristenheten. Därför så visste han att det var livsviktigt att den helige ande skulle bli sänd ner till jorden i synligt motto. Och den helige ande skulle ges åt lärjungarna och ges åt alla människor som är i en levande tro. Vi vet ju det att om en människa lever i otro och aldrig har lärt känna Herren Jesus, så i den människans hjärta bor inte den helige ande. Men sen det stora undret har fått ske i en människas liv, att man har fått nåd att komma till tro och fått sina synder förlåtna, så i samband med att man tror sig vara Guds son, Guds barn, så kommer den helige ande som gåva ifrån Gud in i den människas hjärtan. Vi vet ju att i en människa där den helige ande bor, så lär den helige ande den människan att leva som en kristen och som ett Guds barn. Men nu kommer vi till den stora svårigheten. Vi människor, vi är ju så fulla av synd. Hela vårt väsen är full av synd efter syndafallet. Nu kan det många gånger gå så i en kristen människas liv att vi tystar ner den helige andes röst i vårt inre. Vi vet att Guds helige ande, han ska lära oss att leva som Guds barn. Men alltid så är vi inte lyd i hans röst. Utan ibland så händer det tyvärr allt för ofta att vi tystar ner den helige andes röst. Och på vilket sätt kan vi göra det som kristna? Vi vet, om vi kommer in på sådana vägar i vårt liv som vi vet att det här är inte Guds vilja, och det här livet hör inte till en kristen, så kanske vi känner det i vårt hjärta att vi borde inte leva ett sådant liv. Men istället för att visa lydnad åt den här rösten, så fortsätter vi att leva på det här sättet. Och vi stannar inte upp för den helige andes röst, utan vi har börjat älska det sättet vi lever på så högt, så att Guds helige ande inte längre får lära oss. Då kan vi tysta ner den helige andes röst i vårt inre. Och då får han inte längre vara lärare åt oss. Men så länge Guds helige ande får bo i våra hjärtan och får vara lärare åt oss på himlavägen, så kommer Guds helige ande aldrig att leda oss fel. För den helige ande och Guds ord, de lär alltid så ett. De kommer aldrig att stå i strid med varann, utan Guds helige ande och det skrivna ordet, det lär alltid samma sak. Och det för oss alltid till samma sak. Guds helige ande verkar över hela världen. Guds helige ande verkar på ett sådant sätt så vi människor aldrig kan förstå Guds helige andes verkningar. Då kommer den frågan till oss, verkar då Guds helige ande utanför Guds barnaskara? Om vi lite tänker på vår väckelses historia så vet vi att det här har varit en mycket svår sak i vår väckelses historia. Att verkar Gud utanför sin församling. Det här var en av frågorna som aktualiserades då den så kallade nyväckelsen lämnade gammalestadianismen. För de första predikanterna inom nya väckelsen hade fått den tanken att Guds helige ande verkar endast inom församlingen och aldrig på utsidan. De hade fått höra att Johanni Raattama, den gamla profeten, han trodde inte på det här sättet. Så de sände två av sina unga predikanter för att hälsa på Johanni Raattama i Saivomuotka och försöka få honom att förstå den rätta läran som han trodde. Då de kommer till Saivomuotka så var Raattama ute på något ärende. Så de här två unga pojkarna, de sätter sig ner och väntar på honom. Då han kommer tillbaka så hade Guds helige ande redan talat till honom vad de här pojkarna har för ärende. Och innan han hinner ta av sig ytterkläderna så frågar han: svara mig på en fråga. Vem var det som sände de vise männen till Betlehem? Var det Guds ande eller djävulen? Pojkarna måste svara att det var Guds ande. Så ställer han en till fråga åt dem. Vem var det som säger åt Petrus, nej, åt Cornelius, att du ska sända bud efter Petrus? Var det den helige ande eller var det djävulen? Då måste pojkarna svara, det var den helige ande. Och då hade hela deras besök fallit med deras eget vittnesbörd. Det finns många, många människor i vår krets som är barndomskristna. Jag har själv fått den nåden av Gud att jag har fått växa upp i ett kristet hem och jag har aldrig behövt förneka min tro, utan Gud har bevarat mig i min barnatro. Ändå finns det många människor i vår krets som inte har fått växa upp i kristna hem och inte har fått lära sig där hem var vägen går till livet. Men de har blivit inympade i Guds rike genom bättring, bikt och avlösning. Vem är det som har påverkat dessa bröder och systrar? Det är Guds helige ande som har funnit dem på det ställe där de har varit och som har fört dem till ett sådant ställe där Kristi ord har blivit predikat och där de har fått sina synder förlåtna. När vi var en gång i Amerika på bröllopsresa, min fru och jag, för många år sedan, så träffade vi ett judiskt par som vi lärde känna. De bjöd oss hem på kvällen till sitt hem. De bodde på en husbåt. Och då berättade mannen i familjen sin livshistoria åt oss. De var helt ute från allt vad tro och kristendomen hette, för de levde i judendomen. Och han ligger på sin säng där hemma och så hörde han en röst som sa åt honom att du ska fara till kyrkan ikväll. Han säger att han blev lite förvånad över det här. Men Gång på gång så hörde han den här rösten: du ska fara till kyrkan ikväll. Vem var det som sa åt honom? Jag är övertygad om att det var Guds helige ande. De var lydiga den här rösten, och så gick hans fru och han till den lilla kyrkan på kvällen. Och i den kyrkan så predikade den kvällen en predikant från Finland. Och den här mannen säger åt min fru och mig att han har aldrig i sitt liv hört ett ord finska. Men de gick in i den här kyrkan i enlighet med det ord som den här rösten hade sagt åt honom. Och så börjar den här finska predikanten predika. Och så säger den här judiska mannen: jag förstod varje ord som han predikade. Han hade aldrig tidigare hört det här språket. Efter predikan så hade någonting berett hans hjärta, så han visste det, att han är utanför Guds nådarike. Och han kände det, att trots att han var jude och trodde som judarna, så leder hans liv honom till evig förtappelse. Så den kvällen så skedde det stora undret i den mannens liv, att han fick sina synder förlåtna i Jesu namn och blod. Det fick också hans fru. Och då vi besökte dem den kvällen för över 30 år sedan, så var de tacksamma till Gud för att uppmaningen hade kommit i deras inre att de ska gå till den lilla kyrkan ikväll. Det var Guds helige ande som hade påverkat dem att gå till den lilla kyrkan. Nu har vi säkert allesamman ha någon när och kär som är vårt speciella böneämne. Vi har alla någon som står oss nära, som kanske en längre tid har levt i synd och otro, kanske ganska nyligen har lämnat Guds barnaskara och lever i synd. Det här bär vi ofta fram i bön inför Gud. Vi har också ett speciellt bönämne hemma hos oss. Vi bär fram i bön inför Gud att han skulle leda den här vännens väg, så att han på nytt skulle komma till Guds barnaskara. Nu kan vi tycka, då vi har bett länge, att Gud hör ju inte våra böner. Varför sker ingenting? Ibland har jag blivit otålig på Gud och frågat: varför ska jag be varje kväll och ingenting sker? Men jag har ändå lärt mig ifrån Bibeln att den dagen då jag slutar att be för sådana människor, så stänger jag dörren för dem till Guds nådarike. Således, så länge jag orkar och har kraft, så vill jag be för dessa människor att Gud skulle ge bättringens och omvändelsens nåd. För Guds helige ande verkar på otroligt förunderliga sätt. Och Guds helige ande kan komma till alla människor, också till de här som vi tillber, och förklara för människan att om du fortsätter ditt liv så får du aldrig komma till himlen. Vi hade en man där i den by där vi bor, min fru och jag, som aldrig någonsin visade något intresse för tron och kristendomen. Då jag för 20 år sedan, då min fru och jag för 20 år sedan byggde vårt hus, så kommer han dit och titta och hälsa på. Och så ställdes den frågan till den här mannen att: hur är ditt förhållande till Gud? Så blev han lite nervös och så sa han att vi har präster anställda i Larsmo som får lön för att sköta mina förhållanden med Gud. Och så lämnade saken där vi. Och vi trodde aldrig att det skulle finnas något andligt liv i den här mannen. Men så skedde det många år senare att den här mannen kommer in på sjukhus i Jakobstad. Han var svårt sjuk och han hade inte länge kvar. Och dörren stod uppe till hans rum, till korridoren. Och där kommer en av våra predikantbröder för att hälsa på en annan människa. Och så ser han genom dörröppningen då den här brodern kommer, som han kände sedan han var ung. Så ropar han honom vid namn. Och så svänger han och går in i rummet och hälsar på honom. Och han berättar för mig sen att han märkte direkt att den här mannen är i syndanöd. så säger den här mannen åt honom på det här sättet att i flera år har jag suttit i hemlighet och lyssnat på era predikningar från Risöhäll bönhus via radio. Och de här predikningarna jag har lyssnat på, de har lärt mig det, att om inte jag får mina synder förlåtna innan jag dör, så far jag till förtappelsen. Och så frågar han de här orden att hör Guds nåd åt en sådan syndare som jag. Då blev han välsignad i Jesu namn och blod. Och veckan efteråt så dog han i tro. Vem hade sagt åt denna man att han skulle öppna radion och lyssna från bönehuset? Det var Guds helige ande som hade uppmanat honom att lyssna. Den här predikantbrodern, då han berättade här, jag tror det var hemma hos oss, han berättade åt min fru och jag. Han sa han blev mycket förvånad, för han höll ju denna man som en hedning. Denna hedning hade blivit funnen av Guds helige ande. Och Gud hade påverkat honom. Och nu kan vi kanske tänka att nu hade nog han tur då han såg en predikant i dörröppningen då han ligger på sitt sista läger. Men kära bröder och systrar, han hade inte tur, för det var förutbestämt ifrån Gud i himmelen. Då kanske vi kan tänka på det sättet, men om allt det här är förutbestämt, så vad är det som gör då att vi ska be för det här? Vad är det som gör att vi ska gå och samtala med dem om allt är förutbestämt av Gud? Så här lär man inom den kalvinistiska läran. Att allt sammans är förutbestämt av Gud. Vem som ska komma till himlen är förutbestämt. Och vem som hamnat i förtappelsen är förutbestämt. Men så lär inte den heliga skrift. Utan den heliga skrift har en annan lärdom. Den heliga skrift lär oss med Jesu egna ord att vi som Jesu Kristi sändebud, vi ska gå ut i hela världen. Vi ska predika åt alla människor. Jesus går så långt så han säger åt sina lärjungar att gör alla människor till mina lärjungar. En gång i Amerika träffade jag en broder som också var predikant som kom och talade med mig på utsidan av kyrkan och höll fram den här lärdomen åt mig att allt sammans är förutbestämt. Gud har förutbestämt vem som kommer till himlen och Gud har förutbestämt vem som hamnat i helvetet. När jag lyssnade på det här så sa jag åt honom att om din lärdom stämmer så får vi hem härifrån. Då ska vi inte ha någon sammankomst, för då är det helt fåfängt om Gud så har förutbestämt. Men så sa jag åt honom att det är bara det att Bibeln lär inte så som du har sagt idag. Utan så länge världen står så har Jesu missionsbefallning sänts ut till alla människor. Också ni, alla ni ungdomar som är här, ni är många ungdomar här. Ni ska komma ihåg en viktig sak. Ni är också missionärer åt Herren Jesus. Många av er jobbar, många av er studerar och många av er lever långt borta på främmande ställen och jobbar och studerar. Det kan finnas i er närhet någon dylik människa som går och funderar på att var ska jag finna vägen som går till livet? Tänk om den människan får leva bredvid en annan människa som vet var vägen går till himlen. Men om den andra människan inte öppnar sin mun och säger det åt vännen, så kan det lämna för den människan utan att finna vägen som går till livet. Därför är det så viktigt för oss alla att vi ska komma ihåg att vi är Guds sändebud på alla de ställen där vi lever och där vi är. Nu kanske vi tänker så att det är så sällan som vi får upp vår mun. Att kan någon hitta himlavägen genom mina ord? Men jag skulle säga åt er idag att det allra viktigaste för oss är inte hur många ord vi får tala till dem. Utan det allra viktigaste för oss är att vårt liv skulle vara ett sådant liv i vardagen så att människorna skulle se att här finns en kristen människa. Och komma och tala med oss och fråga. Det var en kristen pojke som var i militären som ringde åt mig och talade med mig. För han hade varit någon månad i militären, så kommer en pojke och frågade av honom att är du kristen? Så sa han, jo, jag är kristen. Så frågade han, är du lästadian? Så sa pojken, ja, jag är lästadian. Så säger den här andra att jag har märkt, du far aldrig ut och dricka alkohol med de andra. Och du svär inte. Så frågar han av den andra att hur är det med dig? Så säger den här andra pojken att jag kommer från ett kristet hem. Han kommer från västlästadianerna. Men nu är jag inte längre något Guds barn. Och så börjar han lära, berätta om sitt liv, hur det hade gått. Och han var väldigt olycklig, den här pojken. För han sa att jag började sällskapa med en icke-troende flicka. Och så började vi leva tillsammans sexuellt utan att vara gifta. Och nu är jag så fast i den här synden, så nu kan jag inte längre komma på möten. Jag kan inte höra på Guds ord, för det anklagar mig så. Så ringde den här pojken åt mig och frågade, vad ska jag göra? Så sa jag, du ska hålla dig till den här pojken. Du ska bevisa honom kärlek och tala till honom. Vilken trygghet du har i ditt liv då du är en kristen människa. Jag vet inte sen hur det gick med den här pojken. Men det som jag vill säga är det här gör mig själv också skyldig. Det kan jag säga. Men det allra viktigaste för oss som kristna här i världen, det är att vårt liv är på ett sådant sätt så att omvärlden märker att vi är Guds barn. Så att inte vårt liv blir på det sättet att vi är Guds barn på söndagen och in i veckan så märker ingen att vi är Guds barn. Om vi lever på det sättet så tystar vi ner den helige andes röst i vårt inre. Den helige ande vill ju ingenting högre än att få fostra oss som Guds barn, få lära oss hur vi ska leva som kristna här i världen. Och om vi är lydig den helige andes röst, så kommer han alltid att lära oss och leda oss ända tills vi når hem till himmelen. Vi hörde här i vår text då Jesus talar till sina lärjungar. Han säger att detta har jag predikat åt er för att ni inte ska komma på fall. Jesus visste vilka tider som skulle komma över kristenheten. Och han visste också hur svårt det skulle bli många gånger för lärjungarna. Då säger han att han har lärt dem det här för att de inte ska komma på fall i sin kamp emot synden. Vi ställs många gånger som kristna i en svår kamp emot synden. Hur ska vi klara en sådan strid? Hur ska vi komma helskinnade ur en sådan strid? Vi har endast en enda möjlighet. Och det är att Gud bevarar oss i denna striden. Gud är möjlig, mäktig att bevara oss ifrån allt. Om vi kommer ihåg att be Gud att han skulle bevara oss, så har Gud den makten att bevara oss ifrån de frestelser vi hamnar i. Men om vi gör det samma misstag som Eva gjorde i lustgården, då är risken stor att vi kommer på fall. Vad gjorde Eva i lustgården som var så farligt? Vi kommer ihåg då ormen kommer krälande mot Eva. Så börjar ormen tala med Eva. Och då gjorde Eva det största misstaget hon någonsin har gjort. Hon börjar diskutera med ormen och börjar svara honom. Ormen ställer den frågan åt Eva att är det verkligen sant att Gud skulle ha sagt på det här sättet? Är det verkligen så som Gud har lärt? På det här sättet så ifrågasatte han Guds ord och Eva börjar svara ormen. Känner vi igen ormens röst i vår tid? Vi hör ju många olika röster idag. Är det verkligen sant att inte en kvinna får vara präst? Vi har så svårt att tro det här. Och om vi hör det här gång på gång så börjar vi ifrågasätta det här. Är det verkligen sant att präst- och predikoämbetet är givet bara åt män? Men om vi börjar fundera på det här med vårt förstånd så kullkastar det hela Guds ords lärdom. För vårt förstånd kommer aldrig att förstå Guds ord och Guds vägar. På samma sätt var det med Eva. Hon börjar med sitt förstånd ifrågasätta Guds ord. Och så börjar hon diskutera med ormen. Och då ormen fick igång den här diskussionen, då var Eva fast. Och det visste också ormen. Nu är Eva fast och nu kommer jag att lyckas. På samma sätt är det med oss, vi människor, vi som vill vara kristna och Guds barn. Om vi vet med oss att någonting frestar oss alldeles speciellt, så lockas vi av djävulen just att ge oss i den här frestelsen. Kanske vi tänker, no, men vi får se, inte ska vi delta. Vi får se vad man sysslar med. Men sen vi har gått och stad, så har djävulen fått fånga oss. Och då är risken så oerhört stor att vi faller och kommer i synd. Ändå så är allt hopp inte ute. Fast vi har fallit och kommit i synd så är allt hopp inte ute. Djävulen är ju på det sättet att han så många gånger talar till oss då vi har fallit i synd. No, men nu har du ingen tro och kristendom kvar. Nu är du ingenting mer. En väldigt gammal man berättar åt mig, han lever ännu och han är nästan 94 år gammal. Han berättar åt mig då hans pappa i tiderna hade fått nåd till bättring och blivit ett gudsbarn. Så säger han att hans pappa kämpade länge emot, men till sist så kunde han inte längre kämpa emot utan han blev ett gudsbarn. Och den tiden så körde man hem sand på vintrarna med häst och släde för att man skulle ha över sommaren. Så hade han varit och lastat på sand på släden efter hästen och hade lastat på så tungt så hästen orkade inte. Han försökte få hästen att dra men den orkade inte. Då blev han så arg så då svor han. Och då tänkte han, men hit får ju min tro och kristendom. Den gamla mannen berättade åt mig att tömmarna föll ur handen på honom och så tänkte han, nu är jag igen i otro. Och nu hamnar jag till förtappelsen. Då han kom hem så hade han där hem en kristen mamma och pappa. Då han kom hem så frågade hans mamma av honom att hur är det fatt? Du ser så ledsen ut. Så svarade han åt sin mamma hur det var. Att jag blev så arg. Så då svor jag. Och nu har min tro farit. Nu är jag inte längre någon kristen. Men vad svarade mamman då? Mamman hon visste var grunden för vår tro fanns. Och hon visste vad hon skulle säga. Så hon säger åt honom. Nej, du ska tro den här synden förlåten i Jesu namn och blod. Och så ska du fortsätta att leva som Guds barn. Hon sa, inte har du fallit i otro fast du har fallit i synd. Utan du har fått en synd på samvete som du behöver få förlåten. Ändå är du ett Guds barn. Tänk dig kära bröder och systrar. Om vi skulle falla ur Guds nåd då vi faller i en synd. Så tror jag att ingen här i bönehuset idag skulle vara kristen. Men vad är Guds nåd? Guds nåd är just det att det finns två människogrupper här i världen. Den ena människogruppen hör till Guds nåda rike. De är på väg till himlen. Och den andra gruppen, de är icke-troende människor. Och de är på väg till förtappelsen. Den här människogruppen som lever av Guds nåd, som är Guds barn. De faller varje dag i synd. Det gör vi alla. Men ändå är det Guds barn. Och om man dör så är det inte frågan om jag har hunnit bekänna alla små synder. Utan det som det är frågan om med det är jag Guds barn och har jag en levande trohjärta. Då far vi till himlen då vi dör. Oavsett fast vi är dåliga i oss själva ofta faller i synd. Men om vi hör till den andra gruppen som inte bekänner Herren Jesus och aldrig har blivit rent tvättade i hans försoningsblod, då har vi ingen möjlighet att slippa till himlen. Vad är det som gör att vi kan hamna från den gruppen som är på väg till himlen till den andra gruppen? Det är endast det om vi förnekar Herrens Jesu Kristi namn. Och vi kan förneka Jesus både genom våra ord och vi kan förneka honom genom vårt liv. Om vi börjar leva på ett sådant sätt så att vi drar skam och smälek över Guds ord, då förnekar vi vår tro genom vårt liv. Jesus säger här vidare att det kan komma tider då ni kommer att bli uteslutna ur synagogan och de som dödar er ska tro att de tjänar Gud därmed. Må hända att vi lever i den tiden nu att man skulle helst av allt vilja utesluta oss ur synagogorna. Ändå så tror jag att det finns någonting som håller tillbaka. Vi är så många som betalar kyrkoskatt, så jag tror aldrig att vi blir utskjutna ur kyrkan. Utan vad vill våra biskopar idag? Det som de vill idag är att vi så småningom ska anpassa oss till en lärdom som strider emot Guds ord. Och det är det allra farligaste för oss och våra barn och barnbarn. Om vi anpassar oss till en lärdom som strider emot Guds ord och Guds vilja. Här får vi vara vakande alla bröder och systrar. Och här får vi be Gud att han skulle ge oss en rätt visdom. Så att vi skulle se vad som är Guds vilja. Och så att vi också skulle se det som är människovilja. Som inte är till Guds vilja och till hans rikes uppbyggelse. Om vi också idag, då vi har lyssnat på Guds ord. Om vi erfar att jag är ju just den som är dålig att vittna om min frälsare på vardagen. Om vi erfar att jag är en så syndig människa, då har vi den rättigheten idag att tro. All synd förlåten i Jesu namn och Jesu blod. Där finns kraften och där finns vandringsstaven som hjälper oss på vägen mot himlen. Lycklig resa, bröder och systrar, till himlen. All pris och ära åt Gud alena. I Jesu namn. Amen.
Vi sjunger psalmen 137. De fyra första verserna, 1-3-7. Efter psalmen predikar Olavi Forsbacka och tolkas till svenska av Nils Bertil.